This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Vilka tycker du är de sämsta råden du brukar höra eller se i finansbranschen? Som är så här, nej, jävla idiotråd.
Månadsspara.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 173 och det är ett samarbete med AUAG Fonder och det är ju vår favorit Erik Strand som kommer att komma tillbaka. Och han har ju varit med, tror jag, 5-6 gånger tidigare.
Ja, men han ropas in hela tiden.
Ja, precis. Nej, men jag gillar ju jättemycket Erik. Vi har inte riktigt samma investeringsfilosofi, vi ser inte riktigt på samma saker, men han har egna tankar. Och jag brukar alltid säga så att när man har träffat Erik så känner man ju sig lite klokare. Mm. Och dagens avsnitt kommer egentligen då handla om makroläget, alltså vad händer i världen, vart är vi på väg. Det kommer handla om hans tre brutala förutsägelser.
Som slog in.
Som alla slog in och jag mådde lite dåligt att vi inte...
Men vi var ju så nyfikna så på vad har han fler för förutsägelser.
Ja, precis.
Även om vi inte tror att man kan förutsäga framtiden så är det ändå kul.
Ja, precis.
Men någon som lyckas ibland.
Ja, men framförallt så mår man ju lite dåligt, så jag börjar ju avsnittet med så här, du vet, vilka tips kommer du komma med denna gången som jag kommer må dåligt över att jag inte följde. Mm. Så att det är ju viktigt att se att även om vi nu intervjuar Erik och vi äger liksom andelar i hans fond, så är liksom vår rekommendation att spara brett i globala billiga indexfonder eller liksom en fondrobot, det står ju fortfarande kvar. Så att är du ny och lyssnar så, eller tittar, så ta gärna avsnitt 99 först. För att vi ser liksom guld, ser vi som ett komplement till ett basfond.
Och det
basfond.
Är det som Erik, guld och silver, ja, investerar han ju.
Ja, han är ju expert på guld och silver. Han har ju två stycken fonder som investerar just i guld och silver. Och han kommer ju ha ett ganska långt resonemang om det caset och det scenariot som han tror på. Men vad vi däremot är överens om är att alla borde ha lite guld i sitt sparande. Och där tycker jag faktiskt att avsnitt 143 är ett bra avsnitt där man kan börja med. Där man kan se liksom att guld är faktiskt en skala. Det är allt från fysiskt guld som man kan ta och ha hemma som mynt till att man kan ha liksom, som är den säkra delen av guld. Och sen kan man ha guldfond som till exempel Extra Gold eller ända ut i andra änden som han själv säger, Sveriges mest riskabla fond, den här AUAG Silver Bullet.
Och, som investerar i?
Silver och silveraktier,
ja, precis. Så då blir det liksom mer och mer, vad ska man säga, abstrakt. Från att ha riktigt guld hemma till att man kan investera på olika nivåer, så blir det liksom...
Precis.
Olika fördelar helt enkelt.
Ja, olika. Och det pratar vi kanske inte så mycket om i dagens avsnitt som i avsnitt 143.
Bra.
Så att det kan också vara. Men man kan naturligtvis se detta avsnittet helt fristående.
Ja, för det handlar ju inte bara om fonderna nu och
nej,
vad Erik liksom tänker och varför man ska investera i hans fond. Det är jättemycket, det blir alltid så filosofiskt och rätt kan man väl säga med Erik. Och han är himla pedagogisk med.
Ja.
Kring olika resonemang.
Precis,
och
sen så kommer vi prata om inflation. Dagens avsnitt kommer handla mycket om inflation. Alltså så här, skillnaden på tillgångsinflation och prisinflation. Vi pratar om vad han ser världen är på väg. Mm. Vi kommer prata lite om hans fond. Och sen har han ju den här, nu kan jag bara det engelska ordet, men så här, kickern. Liksom, jag har ju börjat ställa en ny fråga. Jag har en ny favoritfråga i intervjuer.
Och är det kickern eller vad menar
ja,
du?
Ja, men precis. För att jag brukar alltid fråga, vilka är dina tre bästa tips i privatekonomi? Liksom. Yeah. Men nu har jag ju lagt till, efter inspiration från Tim Ferriss, lagt till frågan så här, vilket är det sämsta rådet inom finansbranschen eller som du brukar höra? Och,
han svarar väldigt intressant på den frågan.
Ja, alltså, vi kan ju faktiskt avslöja det nu för att du kommer få förklaring i slutet av avsnittet, men han svarar som månadssparande. Och jag trodde jag skulle trilla av stolen när han säger att liksom
ja,
sämsta
det
rådet är...
Det var spännande att höra hans resonemang kring det.
Som jag tyvärr kan köpa stora delar av.
Ja, men jag tänker att det är, för oss vanliga dödliga så är det jättebra månadsspara.
Absolut, så att det är väl också roligt att få bli utmanad. Men jag tänker det sista som vi ska säga här är att vill man då köpa Eriks fonder, så finns de både på, som vanligt på Avanza Nordnet. Men här är faktiskt ett av få gånger jag kommer rekommendera Saver, som är typ som en bank som här Avanza eller Nordnet. Jag kommer lägga en liten länk, en sponsrad länk till det. För där får man fonderna, hans fonder billigare utan att det är på Eriks bekostnad. Men det tar vi också upp. Och det slutligen så är det så, Erik kommer också vara med på Fika Tillsammans.
Ja.
Nu i, tror det är 8 oktober. Så att då är du som är med på Patreon kommer få möjlighet att ställa frågor eller bara lyssna med. Så det blir liksom ytterligare ett bonus.
Förbered er.
Ja. Och är det så att du lyssnar på detta efter 8 oktober så finns det inspelat på Patreon. Så det är liksom ett extra material för de som är med i Rika Tillsammans-communityn.
Hur kommer man nu in där?
Då är det patreon.com/rikatillsammans.
Så är det.
Patreon.com/rikatillsammans. Det finns en länk i anslutning till det här avsnittet, såklart. Bra, men jag tänker att vi behöver inte prata så
innan, vi behöver inte prata mer nu.
Utan vi släpper på Erik och för dig som tittar på YouTube så blir det lite så här magisk omförflyttning här när vi tar in Erik i studien. Men innan vi släpper på Erik, du, jag kom på en extra grej. Och det är ju faktiskt så att det har kommit in 100 läsarfrågor nästan till Erik. Vi kunde inte ta alla, men vi har spelat in 2 bonusavsnitt.
Ja.
Och de kommer nästa vecka. Så nästa vecka blir det dubbelavsnitt med Erik också. Men då blir det frågor och svar helt enkelt. Så att, och Erik har dessutom lovat att svara på frågor i kommentarsfältet. Så har du några frågor så är det också möjligt. Och nu släpper vi på Erik. Varmt välkommen Erik Strand. Du är ju fondförvaltare. Du har ju två fonder, AUAG Silver Bullet och nu precis lanserat en ny fond som heter AUAG Precious Green. Och du har ju varit en av de mest, vad ska jag säga, uppskattade gästerna på Rika Tillsammans. Och du har en bakgrund som landslagsfäktare, som yogi. Du har också varit hedgefondförvaltare i många år och varit i finansbranschen. Och jag brukar säga att innan jag ska beskriva dig så brukar jag alltid säga så här, Erik är fantastisk att träffa för att man blir alltid lite klokare när man har träffat dig. Så varmt välkommen!
Tackar, tackar!
Vill du lägga till någonting i presentationen?
Ja, du brukar säga att man mår lite sämre också.
Men... ja, men jag tänkte att jag skulle vara, att det kommer vi till, det kommer läsarna få upptäcka själva.
Man blir klokare, man mår lite sämre initialt.
Ja, nej, jag ber om ursäkt.
Men det låter dåligt, men det är inte dåligt.
Det är tvärtom bra, för att man behöver, alltså jag upplever så här,
blir lite reality check.
Ja, och sen är det så ofta idag upplever jag så att man får alltid så här, lever så här ekobubbla, man får alltid bekräftat det man tror. Mm. Och jag gillade det jättemycket när vi träffade dig i ett av de första avsnitten, så sa du så här, nej men alltså som en duktig förvaltare så måste man ha lite egna åsikter. Man kan liksom inte gå emot eller göra som alla andra, för då får man ju resultat som alla andra. Och så du har ju alltid gått lite din egen väg och det tycker jag är fantastiskt. Och när vi är inne på det, så, alltså detta är så här elefanten i rummet.
Mm.
Du har ju varit med tidiga avsnitt, både avsnitt 143, 144, 109. Och du har gjort två, för ett år sedan så gjorde du två förutsägelser. Den ena var så här, den bästa portföljen framåt, det kommer vara 50% aktier och 50% guld. Och det ska man säga, denna gjorde du innan corona.
Men
så
när 2019.
Mm. Och sen när vi intervjuade dig mitt under brinnande så här covid-kris eller coronakris, så säger du så här, detta är över till midsommar på börsen. Inte i liksom verkligheten, men på börsen. Så jag tänkte fråga dig innan vi kör igång, så här, vilken förutsägelse kommer du göra nu framgent som jag kommer må dåligt över, som jag inte följde framgent? Nej, men hur kommer det sig liksom att du...
Att du visste att detta. att du trodde detta.
De gör som jag säger.
Ja.
Nej, jag är nog ganska, jag vet inte om jag ska säga dålig på förutspå, eller det är inte min sak egentligen att förutspå, men man får en känsla när man ser mönstren i hur systemet reagerar på olika saker, och då därav följer det.
Men jag
hade lite tur
vi...
faktiskt med en till jag sa just i precis den här sommaren,
ja.
Att silver när det bryter igenom 19 och det bryter igenom 21 så går det snabbt mot 30.
Ja, nu ligger den på 28.
Det skedde också till och med lite tidigare, men det var efter jag sa det. Men,
ja.
Så där hade jag lite flyt igen.
Ja. Men jag tycker det där är så himla roligt, för det kastar ju ljus på en sån här aspekt hos mig. Bara så här, nej, jag kanske bara ska göra som Erik säger. Eller liksom, du vet, som, och jag tycker att detta är sån här fantastiskt också, kasta ljus på ens egen känsla. För jag tror att när man har liksom träffat rätt, så blir det ju så himla lätt att man liksom dras med i det där. Så
jag fattar inte vad du snackar om nu.
Ja, okej, förlåt att jag är otydlig.
Yeah.
Men jag tänker så här, att som nu har ju Erik haft rätt här ett antal gånger. Och då blir det ju så lätt att dra, men du vet, nu kommer han ha rätt även en fjärde och en femte gång. Hur gör du?
Eller tvärtom, jag närmar mig, jag är fel.
Exakt, och det är därför jag ändå blev så glad också, för att naturligtvis, det handlar om liksom tur, eller förlåt, skicklighet, erfarenhet och liksom, precis som du säger, man ser mönster. Men där är ju också en fragment av, liksom, av tur. Hur gör du själv för att, liksom, så här, att inte bli overconfident? Alltså för, så här...
Nej, alltså jag tror, där hamnar jag kanske sällan, utan det snarare är ju så att kunna leva med, om vi pratar om odds, om vi tar en tärning, en sexsidig tärning. Så om man nu investerar så, och har en åsikt, så kanske man ser att sannolikheten att jag har rätt är 5 utav 6.
Mm.
Och sen så blir det en etta på tärningen ändå, alltså jag får fel.
Mm.
Då är det viktigt att kunna gå tillbaka och säga att ja, men jag blev fel, men jag hade oddsen på min sida, så jag känner mig även bekväm i någonting som blev fel, för att veta och ha 100% sannolikhet på någonting man säger, det finns ju inte. Så att det viktiga är att kunna gå tillbaka till sig själv och känna att jag hade sannolikheten på min sida.
Men
någon utifrån som bara tittar på det och säger, men du hade ju fel. Eller du hade rätt. Alltså, då gäller det att kunna ha det bakom sig. Att, nej, men okej, ja, det var fel. Men sannolikt att han var på min sida. Och därför kände jag mig bekväm med det jag trodde. Så att där tror jag det är viktiga. Och en hybris på att man tror för mycket på att man har rätt. Jag är väl ganska säker på min sak. Jag ser makro och det finansiella systemet och de bitarna. Men sen när de frågar när det ska ske, då, det vet man inte.
Det är som en Tesla-blankning.
Ja, när ska den gå ner? Jo, men jag tänkte så här. Nu så var vi ändå med om en sak som inte har hänt, kan man säga, på de senaste 70 åren. Och då vi fick pandemin. En pandemi. Och de flesta har väl, tänker så att det här har vi aldrig varit med om. Vi vet inte hur marknaden kommer att reagera och så. Men det var ändå som att du förstod att marknaden är optimistisk och vi vill vidare. Var det så du tänkte?
Eller ja, eller vad
tänkte du när du sa
att
det är nog över till midsommar?
Ja, det var ju stödet från centralbankerna. Mm. Alltså att man gick ju all in med allt. Alltså, vi har ju redan skuldsatt oss alldeles för mycket innan det här. Och sen var man ju väldigt tydlig med att man kan liksom inte tillåta det. Så att man kommer ju liksom bara trycka mer pengar för att hålla det flytande. Konsekvenserna av det är inte bra. Alltså jag ska inte säga att den börsuppgången, nu ska vi få det lite dåligt, jag ska inte säga att den är bra.
Nej, alltså, nej, men vi har haft inte den känslan så, att det är något giftigt med det.
Det är så att kul att börsen går upp och kul om man äger aktier eller fonder så när börsen går upp, men det betyder inte att den är bra eller sund eller att den går upp på riktiga grunder.
Ja. Men det tänker jag att vi ska prata om. Vi har fått in massor av läsarfrågor. Och
just
det,
kring detta då.
Kring makro. Alltså,
men det var en förutsättning som jag kanske kände mig som var lite tydligare för mig. Och det var en sommar också. Förra sommaren. När jag sa att vissa fonder kommer få problem när de äger företagsobligationer.
Ja. Precis, och det såg vi ju med spiltan.
Ja, och det kom ju sen. Alltså, kom 8 månader senare. Efter jag tog upp det en sommar. Ja. Att,
men när sa du det och vad tänkte
fast
du
det
då?
Var, fast det roliga är att det tänker inte jag som en förutsägelse, utan det tänker jag så här, det var väl bara fakta.
Ja, men det var en tickande bomb. Det här kommer att hända.
Ja.
Men det var ingen som riktigt förutsåg det, och inte ens de som ägde de här, alltså de professionella investerarna som ägde de här innehaven.
Ja.
Hade förberett sig på det. Och det var ju många som fick problem
med nu, att köpa under och sälja. Covid.
Ja, men det var ju det som vi hade med spiltan till exempel. Att de låste sin fond.
Absolut, men då tänkte du när det sker en stor nedgång. När
jag sa det
innan.
Ja, alltså, att ha illikvida papper som är företagsobligationer när det kraschar i en fond som handlas varje dag.
Ja.
Då
det är ingen bra konstruktion.
Nej.
Och det var det jag sa den sommaren, och det var en liten förutsättning. Det kommer bli problem med det, och sen kommer det och blev så.
Du ska få möjligheten att göra massor av förutsättningar idag. Men jag tänker faktiskt, jag vill göra en bara återkoppling till det som du pratade om innan med oddsen. Jag gillar jättemycket Mark Howard, som är också amerikansk förvaltare. Han säger så här, att syftet med att investera är att lära sig fatta bättre beslut. Jag gillar den definitionen också, att syftet är kanske inte alltid liksom så här primärt tjäna pengar, men utan om du förbättrar din egen beslutsprocess, din egen strategi, så kommer du tjäna pengar som en följd av
det. Ja, och den är väldigt bra. Sen brukar jag ju säga att det är ganska bra om man gör alla misstag.
Ja, så tidigt som möjligt.
Så tidigt som möjligt. och så brukar jag lägga till att om man inte har gjort alla misstag som förvaltare, alltså inte som förvaltare men som alltså inom finans och sen blir förvaltare eller rådgivare. Om man inte gjort alla misstag så är man en risk.
Ja, absolut.
För att man ska inte vara rädd för misstag, för det är en stor del av lärandet. Och därför hänger det ihop med Marks.
Ja, precis. Bra. Jag tänker så här, nu har vi ändå pratat en liten stund här, men för folk som liksom kom in första gången så är det så här att du är ju en stor proponent för liksom guld och liksom silver. Så jag tänker så här, om du får liksom en 60 sekunders pitch för guld, vi ska prata om dina fonder också, men varför tycker du att man ska äga guld?
Jag vill vända på det först och säga att om länder skötte sina finanser på ett riktigt, riktigt, riktigt bra sätt, så behöver vi inte investera i guld eller silver. Tyvärr så är det inte så. Det skapas nya skuldkrediter och vi har en monetär inflation, inte en prisinflation. Och för att skydda sig mot det så är det bra att äga guld.
Och sen så sa du också när vi såg senast, så sa du faktiskt så här, om du tror på guld, köp silver. Kan du också så här kort sammanfatta det här med skalan, för det lärde jag mig mycket av.
Ja, det som är intressant, alltså det som skiljer guld och silver på ett sätt är att guld har uppgångar när det blir väldigt oroligt. Kortsiktigt, om det är handelskrig eller vad det än kan vara, så kan guld plötsligt gå upp. Det gör inte silver. Men det är uppgångar som ofta går ner. Utan det som driver guld- och silverpriset långsiktigt, det är mängden krediter och skulder som skapas i systemet. Och i de perioder när guld går riktigt bra, eller ädelmetaller går riktigt bra, då går silver bättre än guld. Sen när de har då, ibland har de ju perioder när de väl har gått väldigt bra, så går de ju upp för mycket, för det kommer in för mycket köpare som driver priserna till priser som är för höga även för guld.
Mm.
Och då kommer de ju gå ner efter det. Och i den nedgången så går oftast silver ner mer.
Mm.
Så det gör ju att silver är intressantare. Om man tror på en uppresa för ädelmetaller, mm, så är det bättre att köpa silver. Tror man på nedresa kanske man ska gå ut båda. Men framförallt vikt över till mer guld, så fall som, ja, inte tappar.
Ja. Nej, jag gillar ditt resonemang att om man ser ädelmetall också, så att alltså lägst risk inom denna kategorin, det är ju liksom guld. Och sen så liksom kan man ha liksom silver och sen guld och silveraktier. Så att det är liksom en skala i det där också.
Men vi berör inte alls sådana här andra metaller nu.
Inte än.
Nej.
Men ädelmetaller pratar vi om nu, guld och silver och ädelmetall. Alltså ädelmetallerna är ju de intressanta eftersom de är valutor och går in i det monetära tänket.
Mm.
Tittar vi på andra grundämnen som och metaller, om det nu är litium och koppar. De är viktiga och har sina egenskaper, men de är inte monetära på något sätt.
Nej, jag tänker, ja, men palladium eller vad finns det nu?
Platina och palladium är också ädelmetaller, men de är inte, används ju inte lika mycket monetärt. Utan det är ju silver och guld. Silver har använts mer än guld genom historien som valuta.
Ja. Mm, och det är ju, precis, och det måste vara kopplat till systemet.
Alltså för att förstå bara hur, alltså som på franska till exempel, ordet pengar är silver.
Mm-hmm.
Alltså samma ord, argent. Ja. Alltså det, silver och pengar är samma sak, så det är ju så väldigt nära.
Ja, det är det ju. Ja.
Spännande. Jag tänker att på din hemsida, nu kommer ett citat. Detta är så här, jag hatar detta intervjuer själv, när man ska förstå till svars för ett citat. Men då har du skrivit så här: guld, ädelmetaller är ett starkare portföljskydd än obligationer eller räntor under såväl kortvariga systemchocker som under de närmsta årtionden, då vi förväntar oss att värdet på pengar kommer att vara priset vi alla får betala för de ekonomiska stimulanser som centralbank och regeringar tillfört sedan 2008 i en dopad och skulddriven världsekonomi. Så att om vi bryter ner det här, för detta är ju från, har du skrivit på din nya fond, den här AUAG Precious Green som vi ska prata om sen.
Har du skrivit att vi tror?
Precis. Precis. Jag kanske utelämnade det.
Det viktigaste. Nej.
Ja, men precis.
Hela citatet.
Ja. Vi tror.
Vi tror, ja men precis. Men om vi bryter ner detta, för jag upplever ändå på något sätt så sammanfattar detta din filosofi och din tro som vi ska prata om. Så att om guld och precious metals är starka portföljskydd än obligationer under kortvariga liksom, systemchocker, kan du beskriva vad tänker du?
Ja, där har vi ju guldeffekten när, alltså i normalt gammaldags portföljtänk så har man ju haft 60% aktier, 40% obligationer.
Mm.
Och för att obligationer ska vara ett riktigt skydd så pratar vi ju statsobligationer i första hand och inte företagsobligationer och high yield.
Mm.
Vi ser ju när det blir verkligen oro så är ju oftast guld en väldigt bra skydd. Inte alltid, det är inte så att bara för att börsen går ner så går guld upp. Korrelationen är inte minus ett.
Mm.
Den är snarare noll. Men guld känns på alla sätt intressantare än obligationer.
Om jag får spela lite djävulens advokat. Alltså den här 60-40-portföljens död har ju förutsätts sen typ 90-talet med jämna mellanrum. Alltså så här, räntor är döda, liksom, de har varit i en bubbla. Och vad är dina liksom främsta argument för att jag brukar ju ändå sitta och rekommendera folk att man ska ha 60% aktier och 40% eller 60% aktier och 40% räntor eller obligationer.
Mm.
Vad tänker du är liksom, vad är din främsta invändning?
Nej, alltså tittar vi på räntesidan så det enda som ger en avkastning idag, det är ju företagsobligationer och då i den högre riskskalan. Problemet med det är ju att när det viker, när aktiemarknaden viker eller korrigerar kraftigt, då är ju korrelationen 0,8 på högriskobligationer och börsen. Det vill säga man har inte det här skyddet. Det står obligation i namnet, men man har inte det här skyddet som de här 40% ska vara. Mm. Utan de här 40% ska ju vara statsobligationer och stabila bolag.
Mm.
Men det är väldigt få som, när de investerar idag i obligationer, köper statsobligationer och de största, stabilaste bolag, för det ger ingen ränta alls.
Mm. Så tycker man inte att det är värt att ha
det? Då ger det ingenting. Och det, tittar man på större investerare, så måste de ju skapa avkastning. De har ju tryck på sig att skapa, alltså inte bara skydda pengarna, utan skapa avkastning. Och då får de noll på den sidan, så måste de ju få all avkastning från aktiesidan.
Alltså nu kan man skjuta mig själv i foten här. Jag är väldigt tydlig med det. Jag har ju pratat i många av våra senaste avsnitt om Nassim Taleb. Jag roar mig med att läsa alla hans böcker i somras. Och det som jag kan väl liksom invända nu mot räntefonder är ju att räntefonder funkar ju som så att när räntan går ner, då går värdet på räntefonder upp. Och när räntan går upp, så går värdet på räntefonder ner. Så de är liksom så här tvärtom. Mm. Och tittar man på med att de flesta räntorna just nu är på noll eller minus för länder och för de mest stabila bolagen, så upplever jag så här att där är ju en asymmetri, att liksom uppsidan är väldigt liten för räntefonder och nedsidan är ganska stor, det vill säga om räntan ökar.
Ja, det som är så intressant rent historiskt, det är cykler, så kan man väl säga att börsen ofta går upp i 10 år. Mm. Alltså det är ingen förutsägelse, utan det är någon form av schablon. Och sen när den går ner, så går den ner snabbare och kraftigare under 3-4 år. Mm. Och sen går det upp i 10 år. Alltså lite åt det hållet. Mm. Medan på räntesidan och obligationssidan så är det mycket längre cykler. Att det är bra att äga obligationer i 30 år. Mm. Och så är det dåligt kanske i 7, 8, 9, 10 år. Och sen är det bra i 30 år. Det är en helt annan cykel. Och det som är intressant nu är ju att vi kanske då närmar oss en period där de här sammanträffar samtidigt. Det vill säga att det har varit bra att äga obligationer i 30 år.
Ja, sen 80-talet har det ju varit, alltså räntan har gått från 7% till 0 typ. Ja,
och så var den uppe lite, uppe över 10-20 sen. Men ändå trenden neråt och neråt, neråt. Mm. Vilket varit bra äga obligationer under hela den här perioden.
Alltså tittar man på så här, vad var det mellan 80-talet och 2000-talet, så tror jag att obligationer gav så här 4,5%. Mm. Alltså eller 5%. Alltså det var helt sjukt.
Men så sagt, och det betyder att i tidigare börskrascher så har ju det funnits det skyddet i obligationssidan. Mm. Men om du då kommer till den punkten att de här vänder samtidigt. Mm. Hur ska då alla stora aktörer agera som sitter med 60-40 portföljer? Mm. När både aktier och räntor då kanske tillfället är dåligt att äga. Mm. Det är någonting som nog bara kanske hände var 30:e år. Ja. Börskraschar de kanske hände, eller korrektion, stora nedgångar hände var 10:e år. Men de flesta av oss har inte varit i den här 30-årscykeln.
Nej. Bra, så vi fortsätter där då. Så att inga pluspoäng för räntefonder eller obligationer här. Hittar man dem i din portfölj?
Ja, jag undrar också.
Har du några räntefonder?
Nej.
Har du någonsin haft, du har haft det någon gång i ditt liv?
Alltså det som man skulle, alltså det finns ju någon som vill prata om att ha en inflation linked, alltså inflationslänkad, om man ska komma dit. Alltså,
men det ska vi prata om sen.
Aha, okay.
Men är det något att ha då, realräntefonder? Ser inte så entusiastisk ut.
Ja, jag är tveksam till det. Jag tror att vi...
Det är väl själv sagt.
Vi kommer till det sen.
Vi kommer till det sen, ja. Men kort, för nu avbröt jag. Så då kommer jag få så här feedback. Men vi hörde ju aldrig svaret. Vad är korta svaret på tips eller på realräntefonder? Eller inflationsskyddade räntefonder?
Alltså problemet som jag ser, det är ju hur inflationsbiten mäts idag. Mm. Alltså vi har hamnat också där i en värld där vi har levt i att alltid prata om prisinflation. Mm. Medan alla de sakerna som gått upp i pris inte är med i det som vi mäter i prisinflation. Mm. Om det nu är aktier som har gått upp eller fastigheter har gått upp. Det finns ju inte med i inflationstalen. Och det gör att hela begreppet vad är inflation? Det kommer en ny värld. Alltså, och media och alla, många experter bara fortsätter prata om att men vi har ingen inflation. Alltså ingen prisinflation. Men vi har ju samtidigt en enorm monetär inflation.
Ja, kan du inte bara säga precis, vad det är för någonting?
Det tar jag gärna. Alltså, om vi tar monetär inflation. Ett bra exempel på monetär inflation, det är ju att ta euron som är världens näst största valuta efter dollarn. Den skapades 1999. Mm. Och mäter man euron i guld, så har den gått ner 85% på de här 20 åren.
Men de har förlorat sitt värde. 85%.
Mm. Alltså världens näst största valuta. Mm. Och det är monetär inflation. Och det är det vi ser. Att, Och det syns inte inom prisinflation på det sättet. Så att,
Men låt oss fördjupa, för att vi kommer att prata mycket om inflation både i detta och kommande avsnitt. Så att jag tror att det är viktigt att vi reder ut det här. Mm. Så inflation är egentligen att pengar minskar i värde, kan man säga. Jag brukar säga att ibland...
Det är den riktiga definitionen, men när vi mäter inflation som vi använder i tidningar på media, så är det hur mycket priserna har gått upp.
Exakt, på en korg. På en korg med varor. Ja. Och så är det ju då till exempel, för detta vet jag att andra bloggar också brukar prata om, till exempel så här, priset på bostäder är till exempel inte med. Mm. Och vi har ju sett massiva prisökningar på bostäder. Börsen, aktier, är inte heller med. Och dessutom så har de någon sån här substitutionsmetod, att om någonting ökar för mycket så byter de. Jag kan inte det exakt.
Men det är väldigt...
Vadå?
Nej, men där är en liksom...
Jag tror att de har tappat, och det är där som är viktigt att vi får upp ögonen för att se vad är det som händer, vad händer med våra pengar.
Ja.
Och inte titta på de här gamla måtten av prisinflation.
Ja, så att egentligen, så om jag ska, så som jag tänker på det du säger, så är det så här att vi har staten och SCB, för det är SCB i Sverige som mäter inflationen, så säger SCB så här, nej, vi har inte inflation, eller den är relativt låg. Och det som både jag och Erik säger så här, ja, fast ni mäter ju inte allting.
Nej.
Än med att man tar ju bara ett urval. Och sen så kan man dessutom titta på det här urvalet, och du vet ju till exempel Cornucopia, bloggkran, är mycket bättre än vad jag är. För då han har skrivit också om att man har något som kallas för substitutionsmetod, att vissa saker, om det är någonting som ökar för mycket i värde, så kommer folk inte fortsätta köpa det, utan då kommer de byta ut det mot något annat.
Ja, ja.
Och då är det rimligt att man gör vissa förändringar i den här korgen.
Och sen finns det en del knepiga saker, som att man tar en Coca-Cola. Om de minskar den från 33 centiliter storlek till 30 centiliter, behåller priset.
Mm. Så räknar man inte med det då?
Shrinkflation.
Mm.
Mm. Alltså, så det blir väldigt svagt mått. Jag tror däremot, jag har en teori längre fram om en ganska kraftig prisinflation också.
Mm.
Men det bygger mer på att när vi ser Kina och Indiens befolkning, alltså medelinkomsttagare, när den gruppen blir bara större och större, och har börjat ha pengar som går att mäta med vad som är normalt, eller medelmässigt normalt kanske i Västeuropa, och börjar konkurrera om samma saker.
Mm.
Alltså om samma vetemjöl eller samma vad det nu än är. Då kan vi få att, alltså det kommer en helt annan köpkraft som vi inte är vana vid.
Nej.
Plus att vi under 20 år minst har drivit all produktion från väst över Portugal och Litauen, och sen nu är det drivet, och så har det varit i Ungern och Mexiko, det har varit billigt, men nu är allt gått till Kina, men nu är det inte Kina utan nu är det Indonesien, och sen är det vidare och vidare. Men där har vi också nått vägs ände, som jag säger, det är inte billigt, alltså det finns ingen billigare stans att producera.
Mm.
Så vi har en 20-25 årig våg av sänkta produktionskostnader som inte kommer att sänkas mer.
Mm.
Och det gör det ju också ganska intressant, vad händer?
Mm. Och samtidigt då så kommer kanske Indiens medelklass och Kinas
medelklass
vill jag ha samma varor.
Konkurrera om samma varor. Så att det finns en cocktail för konkurrens om varor. Och då stiger priserna, så att det finns också.
Men jag tror det tar några år till. Det kommer ju leda till spännande grejer.
Ja, men det kommer nog hända inom 10 år, men inte kanske just nu.
Ja.
Men vänta, vad ska man då göra för att inte behöva betala så mycket för sitt vetemjöl?
Nej, jag tror det som
ska
är
vi själva då försöka öka vår egen produktion i landet med...
Nej, jag tror problemet är i Europa, i Västeuropa, är ju att vi är inte så... Alltså att vi kan hamna på efterkälke. Alltså kineserna och indierna, de kommer vara mycket mer beredda att jobba 3 timmar till för att ha pengar för det.
Mm.
Alltså, för de är unga i den frågan. Vi vill inte riktigt jobba så på det sättet och så mycket. Vi vill hellre jobba lite mindre. Så det bästa skyddet som man har som i västerlandet, så att säga, för det är att ha fått byggt upp en viss förmögenhet, så att man har den som styrka för att konkurrera i rent arbete. Om man har ett vanligt arbete,
kommer det svårt.
Det blir svårare, så att det tror jag.
Men då kommer vi att bli fattiga då?
Ja, relativt. Om vi inte hinner spara ihop vår peng och känna att vi kan ha en förmögenhet som de inte har hunnit bygga upp. Det är vår chans nu, men det blir svårare för våra barn och barnbarn.
Mm.
Ja, jag tror inte någon kommer bygga upp någon förmögenhet. Alltså... Vanliga människor i Europa kommer väl inte bygga upp någon...
Nej, men om man ska ha en, så att säga, om man ska sitta bra och lite lugnare i den framtiden, så får man nog spara.
Får man göra det.
Mm. Och där är liksom...
Eller skapa, spara, ja. Man inte göra, men man kan ju skapa pengar också.
Ja. Ja. Mm. Nej, men jag tänker att det där är en jättespännande diskussion.
Men
jag
tänker vi ska hoppa.
Nej, men jag har ju pratat mycket om det här också, att till exempel så här, jag älskar en sajt som heter Upwork, där man kan köpa och få hjälp av frilanser från hela världen. Och liksom den genomsnittliga timlönen för en konsult i världen är ungefär 8-10 dollar. Och jag säger, per timme. Varför ska jag anlita en svensk ingenjör för 800 kronor i timmen när jag kan få en indier för 10 kronor i timmen? Eller för 10 dollar i timmen.
100 kronor i timmen.
Ja, liksom för en åttondel av den kostnaden. Och då hävdar folk fortfarande att en svensk ingenjör är bättre än en indisk ingenjör. Och jag säger, ja absolut, men han är inte bättre än 8 indiska ingenjörer. Liksom, så att där är ju många sådana saker som håller på att hända. Sen kan jag också bli att, jag håller med om det scenariot. Jag tror inte vi i Västeuropa eller västvärlden kommer kunna fortsätta vårt liv så som vi har gjort tidigare. Liksom.
Som vi gör nu, menar du?
Ja, eller som vi gör nu.
Ja. Jag tycker inte vi har dragit ner på vår standard.
Ja,
eller?
Ja, jag vet inte. Alltså, kolla, det är bara som det var nu i tidningen att kineserna köper upp massa företag i Västsverige.
Mm.
Alltså så här, vi håller ju på och bli, men det sker så långsamt. Så jag tror inte det är så många som tänker på det där. Men jag kan bli ganska dystopisk.
Ja, det känns det är en obehaglig känsla.
Nej, där igen. Man mår lite sämre och är lite klokare.
Nej, men för mig är det ganska enkelt. Alltså man ser, även när vi hade med covid-19 eller corona, alltså att lärdomen, oavsett problemen, om vi ska inte gå in på dem, det är ju att ju sannolikhet igen. Alltså att jag har en bättre chans om jag har en bra hälsa. Alltså det vill säga att jag tränar, rör på mig, äter bra, inte stressar ihjäl mig. Alltså se till att ha det. Och då tänker jag att om jag inte tänkte på det innan det här kom den här gången, så borde ju lärdomen vara att okej, nästa gång något sånt här händer, om det händer om 7 år eller 10 år, då ska jag vara
i bättre form.
Och då tänker jag samma sak så här ekonomiskt. Om vi ser att okej, det finns lite moln som inte är så ljusa, utan lite mörka moln där borta för oss. Hur förbereder vi oss innan? Istället för att få ett problem, alltså blunda och sen bara få problemet när det kommer, utan då ser man ju det, okej, då kanske jag ska
förbereda
mig lite.
Jo, men jag tänker ändå att det kan kännas överväldigande att nu kommer kineserna och köper upp Sverige. Vad ska jag göra i min lilla värld? Är du med? Jag vill också vara förberedd mig och få mina barn och barnbarn och tänka så att det ordnar det för dem. Men det känns som att det är svårt att fatta vad det är jag kan göra.
Men det är där jag tror just att, som Rika tillsammans gör. Alltså att dela med sig kunskap. Alltså kunskap, intresse för ekonomi eller intresse för framtiden gör ju att man börjar fatta rätt beslut. Och det tror jag inte är någonting man gör från en dag till nästa, utan det är en process.
Ja, men det är som hälsa.
Man blir inte frisk på en dag, utan man får gå många promenader och man får äta rätt många dagar och det är liksom ett livsverk.
Mm.
Men ändå inställningen och inte hände sen och sen oj, jag skulle kanske ha gjort.
Och sen tror jag jättemycket på det som du också sa liksom redan i en av första intervjuerna vi gjorde, att en börskrasch, är det ju så lätt att säga liksom dystopiskt, nu kommer det krascha och kommer förlora pengar, men det är också en möjlighet. Att många av de stora förmögenheterna och sånt har ju skapats i börskrascher. På samma sätt är det ju här. Mm. Att det är, utan det handlar ju bara om att liksom se sanningen i vitögat. Jag gillar ju Tony Robbins. Han brukar ju säga så här, the truth will set you free, but first it may piss you off. Liksom att, och det är väl lite så att det handlar om att se vart vi är på väg. Och sen kanske, liksom, om jag kan förbereda mig att ha en ekonomisk buffert eller att ha hälsa, det kommer i alla fall inte göra situationen värre.
Nej,
och det är verkligen så att alltså, de jag har träffat som har skapat större förmögenheter, de har ju verkligen gjort det när de har köpt i kraschen, om det var 92 eller alltså köpa fastigheter. Det är där det görs.
Ja. Och det jag tänker, där är ju en fantastisk möjlighet i det där också. Med att Indien och liksom, vi har ju folk som har flyttat till Kina och liksom gör
utnyttjande. Sen är ju en börskrasch också intressant för alla unga, eftersom de får möjlighet att köpa börsen till ett helt annat pris för de pengar som de ändå får genom sina jobb.
Mm.
Så att lönen är värd någonting.
Mm.
För när den är väldigt hög så är börsen väldigt dyr.
Mm.
Så det är väldigt svårt för unga att tjäna ihop pengar som ger tillräckligt mycket aktier på börsen eller fonder. Alltså att, så för dem är det inte heller en nackdel med en börskrasch.
Nej.
Och kanske inte för de som äger guld heller. Nej. Kan de köpa mycket börs för guld.
Precis, precis. Jag tänker att vi ska hoppa tillbaka till den andra delen av meningen här. För vi var ju så här,
vi skulle bryta ner
Vi har brutit ner den första delen, att guld är starkare portföljskydd. Eller vi tror att guld är starkare portföljskydd. Och sen skriver du så här: under de närmsta årtionden då vi förväntar oss att värdet på pengar kommer vara priset vi alla får betala för de ekonomiska stimulanserna och som centralbank och regeringarna har tillfört i en dopad och skulddriven världsekonomi. Så vad tänker du här? Vad är det du ser framför dig?
Ja, det är ju precis vad vi gör. Alltså, vi löser ju inte problemet. Mm. Jag menar, om vi pratar här, jag såg det ju aldrig, men namnet är så känt, det här skuldfällan, alltså när man ska lära människor att ta sig ur en skulddriven ekonomi som privatpersoner och sen få ordning på det hela. Det är ju egentligen vad länder och hela systemet skulle ha gjort. Och nu pratar vi innan pandemin. Men det har vi inte gjort. Vi liksom gör tvärtom. Vi bara stoppar in mer av samma drog i systemet. Och det får vi ju liksom, det får ju den här drogade patienten att springa och se jättebra ut. Men det kommer ett pris.
Mm.
Det, för jag menar, hade det varit gratis att trycka pengar. Alltså nu är det nästan blivit ännu värre. För nu pratar vi verkligen om, eller nu skriver man ju ut checkar rakt av. Alltså det vi pratar om. Vi pratar ju lite om det här MMT, Modern Monetary Theory, var vi inne på.
Alltså vet du vad? Jag har sett en annan förkortning.
Ja.
Magic Money Tree.
Ja, den finns också. Och det är ungefär där vi är. Alltså, och det börjar ju bli intressant, alltså, när det blir en självklarhet att nej, men det ska vi göra. Alltså, man har gjort det i USA. Man ser lite ökad konsumtion för att man gör ut checkarna och en del köper sådana här billiga aktier för checkarna. Och det finns en massa konstiga saker. Nu i Tyskland ska man ju göra ett helt jätteexperiment på det. Man har gjort det i Finland. Men man ser ju ganska, alltså det är inte att de är bara att de är lite crazy eller galna. Utan det är ju att en del tycker det känns ganska självklart. Eller okej.
För att sammanfatta för den som inte vet vad det här magiska pengaträdet eller Modern Monetary Theory är. Så handlar det väl egentligen om jag har förstått detta rätt, för jag tycker det är jätteklurigt. Så är det så här att så länge en stat kan ge ut pengar i sin egen valuta så är det inte något problem att betala tillbaka skulderna. Eftersom man kan bara trycka mer pengar som betalar tillbaka. Är det väl, eller hur har du förstått det?
Ja, nej, men alltså det är klart det går att betala så länge du trycker pengar, men de blir mindre värda.
Ja.
I världen.
Ja. Och det är väl liksom,
och vi lever ju i en världsekonomi. Ja. Man lever ju inte i ett isolerat system. Och att staten har ju inte pengarna, utan alltså vad man glömmer är ju att det är vi som är staten.
Ja.
Staten är inte en egen
individ
som har massa pengar som tar hand om oss och räddar oss, utan det är ju vi som är staten. Och det är jätteviktigt, tror jag, att veta eller förstå det och känna det, att vi är ju ett, det är vi som gör staten, inte staten som gör oss.
Men så att om jag skulle liksom egentligen så här sammanfatta ditt framtidsscenario, så är det så här: det är inte ens nästan som att du tror att vi kommer hamna i ett inflationsscenario, utan du är så här, du är i princip övertygad om att vi går emot ett höginflationsscenario.
Ja, inte, då säger jag igen då, inte sån prisinflation, utan det är en monetär inflation och värdet på pengar minskar, och det är egentligen enda räddningen för centralbankerna.
Men om vi översätter det, vad har det för konsekvens för mig som privatperson? Eller vad, liksom så här, om vi tittar 10 år framåt i tiden, vad är det du ser framför dig och liksom så här, hur är det du tycker att man ska agera? Att man ska ha guld och inte räntefond och aktier, det verkar ju liksom...
Nej, man kan ju ha aktier också, men aktier... aktier kommer gå upp i värde för att det skapas mer enheter av pengar.
Mm.
Och det är klart, för alla som har aktier så ser det ju bra ut på kontot. Mm. Men för de som ska köpa aktier som är unga igen för samma lön, så den har inte stigit. Nej. Eftersom vi inte har en prisinflation så ligger den kvar. Men de får ju mindre andelar aktier,
ja, jag fattar,
av sina pengar. Så att vi får effekterna av att de unga blir fattigare.
Men kan du inte beskriva så här?
Relativt fattigare.
Mm.
Kan du inte beskriva så här? Hur ser du liksom världen så här 2030? Att vi är mitt i den här brinnande scenariot som du beskriver. Hur ser liksom
alltså det, jag är ju väldigt, jag är ju slags positiv.
Jag vet att du är optimist egentligen.
Ja, men det är också bra i detta brinnande scenario.
Men jag är ju optimist alltså på att människans, alltså vår största gåva är ju vår innovationskraft, det vill säga att skapa nya lösningar. Alltså vi är ju väldigt vassa idag på ny teknik, och både inom grön teknik, alltså om de bitarna, men även inom andra områden. Och förut har ju den stora lösningen egentligen alltid legat i energi. Alltså man har kunnat mäta människors välstånd eller utveckling på hur mycket energi man har råd att använda.
Mm.
Nu kanske inte går till allt om vi ska använda mindre energi, men historiskt så har det varit liksom en nyckel att se, ju mer energi vi har kunnat ta fram, ju högre så att säga välstånd har vi skapat, om man nu kallar det välstånd. Men där kan vi ju se stora saker som kan förändra systemet. Och jag vet inte om vi kan hitta ett system där, alltså att robotar gör allt.
Fast nu är du inne på lösningen, Erik.
Ja, vad vill du ha då?
Ja, men jag vill
framtidsbilden. Om vi kan ha robotar som gör jobbet, de kostar ingenting i lön. Vi behöver inga pengar för det.
Men nu är du inne på lösningen. Jag tänker så här. Låt oss
titta på problemet.
Ja, precis. Jag tycker det är jätteintressant, men det var inte det jag frågade. Men jag tänker så här. Okej, så om vi hamnar i sånt här inflationsscenario, så till exempel vad som händer är ju, ja, aktier kommer öka i värde, men liksom så här, jag kommer inte ha råd att köpa aktier, för min lön kommer inte ha ökat i värde, saker kommer att bli dyrare,
det kommer att bli högre
arbetslöshet. Du vill höra mitt andra scenario.
Hur kommer vardagen?
Alltså, eller ett annat drömscenario jag har nu, om jag nu får gå ut lite utanför ramen. Jag ska inte göra som alla andra, sa du.
Ja.
Nej, men alltså, min egentliga drömscenario någonstans, det är ju att allting skulle krascha riktigt, riktigt ordentligt, alltså så att vi får börja om i vårt tankesätt och tankebana och livsstil, alltså att vi skulle bli, jag ska inte säga att vi ska bli yogisar allihop, men alltså att vi ska börja tänka helt annorlunda, och för att vi ska börja tänka helt annorlunda, alltså inte bara göra lite på ytan, då tror jag att en total supermega crash. Alltså nu
för hela världen då, eller?
Ja, alltså det blir som en reset av hela, jag tänker inte så mycket på, det ekonomiska är det som driver det till en reset, men att reseten gör att vi börjar tänka om, vad är det vi vill som människor? Alltså, jag är människa som älskar frihet och den fria människan, och jag ser liksom att vi går bara åt andra hållet. Alltså, vi har mindre och mindre frihet och vi är mer och mer övervakade, uppstyrda. Vi ska uppfylla roller och sen ska vi vara glada att vi går i pension. Alltså, jag överlevde livet. Alltså, vi tappar väldigt mycket mänsklig livskvalitet bara för att ha trygghet av staten. Och jag tror att det är liksom det mänskliga problematiken för mig större än den ekonomiska. Ekonomiska, om det nu är en krasch eller för att man driver penningtryckande för långt.
Mm.
Det är bara någonting som utlöser. Och jag hade ju drömt om att se att vi blev bättre människor. Alltså riktigt snälla människor och inte håller på med det vi alla dumheter som människorna gör. Mm.
Alltså du är så himla fin och optimistisk,
Erik. Ja, det blir ändå lite diffust, tycker jag. Vad blir det en riktig krasch?
Låt mig försöka då.
Nej.
Jo.
Ja.
Så här, men om det blir en riktig krasch.
Jag gör det då. Också. Gör det då, så kan jag komplettera.
Ja, men jag tänker så här. Okej, så vad händer om inflationen ökar? Okej, så här, vad kommer hända? Till exempel lån, räntorna, rörliga räntor kommer gå upp. Kan vi vara överens om det? Nej,
för jag köper inte, alltså jag vill komma ifrån och säga att inflationen, det är som du sa, den här prisinflationsfrågan.
Ja. Men kommer inte den dras med?
Det kommer komma senare. Utan nu, vad man vill uppnå nu, det är mer av monetär inflation, det vi har sett. Men man vill ha ännu mer, för att enda sättet för centralbankerna och länderna nu att bli av med skulder, det är ju att ha, det är ju en inflation, fast mer än monetär. De vill inte få för mycket prisinflation, utan de vill, så de kommer inte liksom, de har inte råd med höga räntor. Så räntorna får inte gå upp.
Mm. Men det blir ju så här, låntag, alltså om jag ska låna ut mina pengar till någon, och jag säger att mina pengar kommer minska i värde, så kommer jag vilja ha högre betalt. Men då säger du så här, nej, men det kommer inte ske, eftersom man kommer inte låna pengarna av någon annan, utan man kommer bara trycka dem. Och då kan man hålla räntorna nere.
Precis, alltså du kommer inte ha privata långivare, kommer inte låna ut till nollräntor. Mm. De kanske lånar ut till Tesla för att få 6%, men de kommer inte låna ut till 0%.
Ja.
Men det gör ju staten.
Ja. Men okej, så kan du... Okay,
så staten håller hela det systemet under armarna, kan man säga.
Men kan man säga,
Nej, men jag tänkte, det var bra att du vill bena upp det här nu, den här stegen mot kraschen. Ja. Det var det du ville väl?
Jag vill egentligen säga så här, alltså om vi pratar urskilja där, så okej, okay, så det jag tar med mig här, att vi behöver skilja på prisinflation och monetär inflation. Mm. Monetär inflation, kan man säga så, det är den som påverkar liksom tillgångar, stater, skulder, aktier, etc. Och sen har vi prisinflationen som påverkar mig i min vardag, kan man säga så. Men där är ju ändå en koppling mellan det här. Alltså om folk skulle börja sälja av sina aktier, till exempel börja ta ut pengar, då kommer det väl resultera i en prisinflation också. Men det kommer inte hända, så det är kanske teoretiskt scenario.
Nej, och jag tror att alltså prisinflation kommer att drivas ändå av de stora medelklasserna i Kina och Indien.
Okej, okay, inte av att centralbankerna trycker pengar.
Nej, det tror jag inte, utan för de vill inte, de vill liksom, de kommer låna ut till noll, och så länge de lånar ut till noll, så kommer det hända så mycket där. Och, ja, och att produktionskostnaderna kommer inte att sjunka, för vi har ändå någonting som är, inte driver pris, och det är ju att vi på gott ändå börjar försöka konsumera lite mindre.
Så om jag, som människor. Så om jag omformulerar frågan så här. Så om jag är så här happy go lucky. Jag är liksom så här, jag är Jan. Ja. Liksom, som är liksom så här student. Eller jag är så här 40-årsåldern. Jag har inga besparingar på aktier. Jag har bara min bostadsrätt som jag har liksom lånat på 60% belåningsgrad. Då behöver jag egentligen inte bry mig för om denna risken som du pratar om. Utan då behöver jag egentligen bara tänka på, liksom, utan detta är bara relevant för oss som har pengar i aktier och framförallt pengar i räntor. Kan man säga så att liksom Jan utan ekonomisk finansiella tillgångar alltså, kommer inte påverkas?
Där har du, alltså ändå får du, du kommer ändå få en konkurrens om priser på ett sätt. Alltså att, för pengar är egentligen bara relativt.
Ja.
Någon kan ju tycka att om jag har 1 miljon så har jag hur mycket som helst.
Ja.
Men om alla har 1 miljon så är ju inte 1 miljon någonting.
Mm.
Alltså, och problemet är ju att om du inte har några tillgångar och inte skapat några tillgångar och lever på pengarna och du kan fortsätta att köpa det du vill köpa, men om alla andra genom att ha aktier som hela tiden går upp i värde och de plötsligt över åren ackumulerat helt plötsligt har väldigt mycket mer pengar, ja, så kommer det, då kommer det bli skillnader på när det börjar bli tryck på priser men, och andra saker, precis, eller fast konkurrens om varor, så att det kanske inte märker det på 1 år, du märker det inte på 2 år, men du kommer märka skillnaden då, och helt plötsligt står det där, har du då inga tillgångar i aktier eller fonder eller någonting, så har du problem.
För jag tänker så här, 90% av Sveriges befolkning har ju inga aktier. Liksom. Och de flesta, liksom så här, stor del av Sveriges befolkning har ju liksom problem. 25% hade så svårt med oförutsedd utgift på 10 000. Så vad jag egentligen är ute efter är så här, liksom så här, du säger, nej, men liksom Jan som inte har några finansiella tillgångar, han kommer inte märka någon större skillnad där och då, utan han kommer märka en större skillnad kanske över en 10-årsperiod.
Mm.
Att livet blir tuffare, jag kanske inte kan gå i pension, jag kanske liksom, sjukvården kanske inte är lika bra. Jag får inte lika mycket när jag, om jag sparar 10% av min lön så kommer jag inte få lika mycket aktier. Nej. Jag kommer ha svårt att konkurrera. Medan Jan med finansiella tillgångar, han är så här, get your shit together nu, för att annars kommer du liksom utsätta dig för en stor liksom risk, till exempel genom att inte ha guld eller att inte ha massor av pengar i räntor. Kan vi säga så?
Ja. Var detta då 2030 eller vad?
Nej, det är det nu. Alltså,
nu. Det är det. Ja, men jag trodde hela tiden vi skulle prata om scenariot med kraschen.
Ja, fast
och hur vi blir bättre människor.
Ja, men det har ju Erik pratat om.
Ja, men det var väldigt diffust. Hur ska vi bli bättre människor? Ska vi liksom odla bara trädgård och
jag tror vi har mycket vi kan förbättra, och jag tror att det är väldigt helt program i sig. Så jag vet inte, men jag
nej,
tror
du
att,
behöver inte gå in.
Jag tror man förstår. Ge highlights.
Ja. Vad du tror?
Nej, men jag säger att vi, jag menar, för mig är det liksom att många människor tvingas mer eller mindre liksom springa runt i ett ekorrhjul och liksom har inte tid, ja, för, alltså du ska ha jobb, du har barn och du har hus och du är gift och du vill ha kärlek. Alltså folk har inte tid med sin kärlek, alltså över tid, alltså, ja, alla de här viktiga sakerna i livet, utan vi ska bara liksom klara av allt och sen ha pengar på kontot, men liksom det är ju kärlek mellan, om det är mellan 2 människor eller om det är mellan många människor eller överhuvudtaget, alltså de bitarna, så att de riktiga.
Det hinns inte mig.
Nej.
Nej.
Och det förstör ju människan till slut. Alltså det är inte dit vi ska, tycker jag.
Mm. Nej.
Nej, precis.
Och då kan kraschen
Kanske var en någonting som får
reset
att nu, också, nu slutar vi med det här rat race, alltså springa runt och vara duktiga.
Liksom, precis, är detta verkligen att det
lite nytänk kanske.
Ja.
Sen kan det, hur det slutar vet vi inte.
Ja.
Det får vi ta längre fram.
Ja, precis. Bra, jag tänker, är det okej
att vi går
vidare då? Ja. Så att då säger du egentligen så här, okej. Att guld, eller så här, min anledning primärt varför jag köper guld har ju inte varit för att skydda mot ett inflationsscenario. Utan jag har ju liksom, gillar liksom guld för att det inte har samma korrelation som aktier. Det vill säga att det gör min portfölj liksom bättre. För jag tänker så här, om man ska spekulera i inflation, så här, binda ett bolån på 30 år. Det borde väl ha samma effekt som ett inflationsskydd. Eller kanske till och med bättre än guld.
Ja, det kan vara, beror ju på vad det blir för ränta, vad bankerna ger dig för
ränta. Ja, men säg att som Danske Bank nu erbjuder 2%-ish. Ja. Och så kan du få bryta det när du vill. Och så har du 30 års bindning. 30 år. Du kan bryta det när du vill, men det är en 30-årig period.
Ja, det är ju en väldigt intressant positionering att ta den positionen.
Ja, om man tror på ett inflationsscenario. För jag tänker...
inom 30 år.
Jag tror som sagt att...
Men tror du att det skulle vara så här... Nu vet jag att du inte gillar skulder. För att du, är så, du har en så här, den här synen som jag uppskattar. Som är så här att ha skuld är inte att vara fri. Och du värderar frihet. Mm. Men säg till exempel. Vi har ändå ett par miljoner i bolån. För att räntan är typ under 1%. Men då har jag tänkt så här. Ja, men i min portfölj. Istället för att ha guld... Alltså ha, inte istället för, men kanske minska lite guldandelen eller de här realräntefonderna. Och så säger jag så här, nej men jag tar Danske Bank och betalar 2% eller 2,5% i ränta. Jag ser den merkostnaden som en sån hedge mot inflation. För att ha lån är ju ett skydd mot staten.
Ja, alltså det är väl kanske ibland det värsta med så som jag ser världen. Och det var väl en kille från Unga Aktiespararna som kom fram till, efter att ha lyssnat på en föredrag och sa att okej, men då jag ska köpa guld, fastigheter och så ska jag låna så mycket jag kan.
Ja.
Och det blir ju tyvärr rätt. sen gillar ju inte jag lån.
Nej.
Och ska man... så det tar emot.
Det tar emot.
Men rent, om man nu bara tittar
som
på
en,
siffror...
Som en inflationsskydd. Alltså så här, egentligen min poäng är inte att du ska säga ja eller nej.
Vilket fall.
Min poäng är egentligen så här. Att man kan egentligen att lån... med bunden ränta är egentligen ett inflationsskydd.
Mm.
Det är väl egentligen bara det som att det är ett sätt. Sen så håller jag också med, alltså intuitivt känns det jävligt kass.
Ja, och sen liksom. Tror jag så sagt, om de kommer kopplade till mer till prisinflation så tror jag att man kan vänta 5 år till med det, för jag tror inte vi kommer se någon prisinflation.
Nej, ja, bra. Sen tänker jag så här, 2 andra observationer. Jag följer ju många nyhetsbrev. Och sen så fick jag en rubrik i ett nyhetsbrev som jag tyckte var väldigt rolig. För att ett argument som väldigt många använder mot guld är så att Warren Buffett har sagt så här, det är en sten du lägger i ett kassaskap och sen låter du den ligga där, den växer inte i värde och du betalar för att ha den. Alltså det är helt meningslöst. Och sen så kom det en rubrik i ett nyhetsbrev. And just like that, Warren Buffett owns gold. För att han köpte in sig.
Ja, när sa han det? Och, alltså, det kan ju vara så att han har ändrat sig.
Ja, men vilket är roligt att han verkar ju ha ändrat sig. För han köpte in sig på en ganska stor position i Barrick Gold. Vad tänker du? Har han äntligen kommit till insikt? Eller?
Ja,
det var ju kul. Jag hade någon som hade köpt sig in i fonden och sa, ja, men du hann före Warren Buffett. Så att,
ja.
Då kan man vara nöjd. Nej, men det som är intressant är ju, alltså Warren Buffett har ju han har varit en av de största ägarna i silvermarknaden för många år sedan.
Ja.
Så att silver har han inte haft några problem att äga.
Ja.
Och guld har han ju haft att, eller haft den åsikten om. Sen har ju någon annan sagt att, i de tiderna sagt att det är precis vad guld ska göra. Det ska liksom inte, ska behålla sitt värde.
Ja.
Mm. Det handlar ju inte om att det ska gå upp i värde egentligen. Ja. Det handlar om att behålla sitt värde. Och nu har ju Warren Buffett gått in i marknaden. Det har ett stort symbolvärde såklart när någon... Dels en så stor och känd investerare, kanske den största, eller mest kända, gör det. Och dels därifrån, vilken position han kommer. Nu har han ju köpt sig in sig i sig ett bolag. Ett bolag ger ju utdelning, så han har gått lite in
på. Som ska vara väldigt bra, har jag förstått också, där Barrick Gold.
Ja, det är ju ett av de två största bolagen. Jag skulle inte tycka att de största är de bästa bolagen.
Nej.
Men det är där han har börjat köpa. Och samma sak är det ju med Ray Dalio som... kanske inte lika känt namn, men som är världens största hedgefondförvaltare med Bridgewater. De har ju ökat upp till 17% guld mot 8,5%, så de har ju dubblat sina guldpositioner. Så att,
nu de senaste åren då? Ja.
Nej, nu.
Ja. Nu.
Ja, och nu har det ju då...
Han har ju skrivit mycket om guld på LinkedIn.
Ohio, tror jag, state. Eller de som
sköter pension. Du får inte ta det här, för det var min nästa grej. Ohios polis och brandmansfack. Ja. Som förvaltar pensioner hade köpt 5% av sin portfölj i guld.
De ska upp till 5.
Och det var 7,5 miljarder kronor, alltså 750 miljoner US-dollar.
Bara guld, ja.
Men vad är det som gör att de här tar de besluten?
Nej, och det, alltså, det som är intressant det här är ju att du får, det här är ju början på en trend. Alltså vi har tre stora, alltså Warren Buffett som är megakänd, Ray Dalio som är extremt känd inom finansvärlden om vi säger så. Och sen så behöver vi då få pensionsfonder att börja köpa. Och det är ju bara en utav, det finns så många sådana i USA och i alla andra länder. Och börjar de ta den här positioneringen, förut har vi haft centralbankerna som äger massa såklart. Men börjar de pensionsfonderna gå in och stoppa in foten och börjar den ena, så är det mycket lättare för nummer två.
Ja, för alltså, man kan alltså säga, titta, Ohio
har de gjort det. Alltså, och då får du en enorm köpkraft in i den här marknaden så, och det kommer ju vara väldigt bra för de som går in först.
Mm.
För att de kommer ju få
bättre pris
och kommer så prisökningen. Och det ligger väl lite i det här 60-40 vi pratade om förut, att alla de här ser ju att okej, aktier fortsätter upp så länge man trycker pengar och det kan fortsätta. Men någonstans kanske inte går upp lika mycket som det gjort. Mm. Och på räntesidan har vi inget att hämta. Och enda sättet vi kan få pengar på ränta, ja, det går till... till high yield, och det såg vi att det var inte roligt när det, om det går ner.
Mm.
Och då måste vi hitta någonting annat. Och det är svårt att hitta något annat. Alltså de försöker med vad man kallar för få bra avkastning på illikvida placeringar. Mm. Vilket jag egentligen inte tycker om. Men de tycker om det för att de har ingen tidshorisont. De kan ligga med dem. Och det är kanske jättetacksamt att värdera dem, för du behöver aldrig värdera ner dem eftersom det inte är någon likviditet i marknaden. Så bokföringsmässigt är det väl jättebra. Kanske är det bra avkastning, men jag tycker inte om när man inte vet värdet varje dag.
Nej.
På någonting, så att jag tror att de kommer tycka att guld är väldigt intressant och även silver.
Om vi ska prata mer om det också sen.
Så det är en intressant trend, och där kan man bara säga att alla som har gått före dem kan ju liksom känna sig lite nöjda.
Ja. Och sen är det också så här, kom ihåg att det var någon som sa så här, all världens guld får plats under Eiffeltornet. Alltså så att det där finns
ganska
ju bara
lite,
ja, det är liksom ganska begränsad mängd guld. Så att det är därför det kommer att drivas upp. Jag tänker, vi ska ta här till exempel André Granström på Facebook och flera andra har ju pekat på, till exempel, det har kommit en del studier eller för, artiklar så här, framförallt för många finansiella rådgivare, så att det är naturligtvis de har case eller de är part i målet, men att guld inte är en bra hedge mot inflation utan aktier är bättre. Och så säger man ofta, till exempel en period mellan då slutet av 80-talet och 2006 typ, så har guldet underpresterat mot inflation och då var aktier bättre. Så jag tänker, vad tänker du när du har ju också sett de artiklarna?
Först finns ju det här lite roliga när man tittar på tidsperioder, och så finns väl ordspråket om lögn, förbannad lögn.
Lögn, precis. Statistik.
Sluta med statistik, efter förbannad lögn så kommer statistik.
Ja.
Alltså att med statistik kan man göra det mesta, och jag såg den här artikeln och jag reagerade när någon löpte, jag tror jag var med i samma artikel på någon tidning här också för ett tag sedan. Hur tänker de här? Och jag menar, när vi hade mycket inflation i systemet, riktigt mycket inflation, det var ju 70-talet.
Mm.
Och då gick ju guld, jag vet inte hur många procent, 100%, alltså ju hur bra som helst.
Mm.
Och det var ju den stora inflationsperioden. Sen gick ju priset upp så mycket, och sen för att knäcka inflationen så höjde ju USA räntan från 10% till 20%.
Mm.
Sänkte den till 16% och sen höjde den till 20%. Och då knäckte du inflationen, och då knäckte du ju den uppgång som hade varit i guld fram till 80-talet genom att rädslan för inflation försvann ju när man satte sån hög ränta.
Mm.
Och för den sista uppgången på guld hade ju varit, som jag sa i början, att det går upp för mycket i slutet. Även om guld ska upp så kommer det gå upp över den nivån. Mm. Alltså skapa lite luftbubbla i det också.
Mm.
Och som ska ner beroende på då, så man höjde räntorna så dramatiskt. Och att de där mäter när guld har gått upp som mest och börjar mäta en period där. Alltså då guld, det är svårt att säga att guld ska gå upp från en topp. Så jag tycker hela mätperioden är väldigt märklig i den undersökningen. Det är lite som att man vill, ja, man vill uppnå någonting och så väljer man en period
som passar
och istället för att, om man pratar om inflation, då ska man ju ta den period när vi hade som mest inflation.
Mm.
Och tar man 70-talet då, då får man ju helt, ja, då ser
jag
man
vet
ju.
Inte, jag har lite svårt för sådana där artiklar när man liksom får det att se ut på ett visst sätt.
Ja, mäter en märklig punkt, för jag tror, ska man ta mätpunkter så måste man verkligen hitta varför man börjar just vid den punkten. Och det kan ju vara,
ja, alltså,
mäter man guld, då brukar jag liksom säga, okej, då får du börja mäta 1971, alltså 15 augusti, när priset släpptes fritt, eller någonstans där. Alltså du kan inte börja, eller hur som helst, eller mäter du alltid var tionde år, alltså perioder från två, alltså blint.
Men kan man inte säga så här, för att sammanfatta liksom så här lite, när man tittar på de här artiklarna så brukar jag säga så här, okej, men titta på tidsperioden, alltså varje tidsperioden och ta en annan tidsperiod, håller antagandet då också.
Mm.
Sen upplever jag också att folk stirrar sig blinda på korta tidsperioder, att man tittar på ett år, eller det skriver de själva i studien, att guld har ju varit en bättre inflation på decennier eller århundraden, men på ett enskilt år så är det också som du säger att korrelationen kan vara olika. Och samma sak som jag brukar säga, att guld är ju inte, det är ju inte negativt korrelerat mot aktier, utan korrelationen är typ noll. Så det kan alltid, som det ser, brukar jag liksom uppleva både 2008 och nu 2019 eller 2020, att till exempel när aktien börjar gå ner så började guldet också gå ner.
Mm.
Och sen hämtar sig guldet. Och samma silvret har ju varit liksom nästan 6 månader släp innan det hände någonting där.
Men vad är det här för artiklar, Jan?
Ja, men det finns, vi kan länka det.
Ja, men vad är de publicerade?
Ja, men det är både nyhetsartiklar, men sen är det också på SSRN. Det är Claude Erbe, Campbell Harvey och massa, det är massa
olika.
Alltså
det är institut eller universitet eller?
Det är lite blandat. Nej, men alltså så här, min poäng.
Ja, det är klart att vi kan diskutera dem. Ja.
Men vi behöver inte diskutera.
Nej, det är ett fenomen och det är många läsare, och därför är det bra på ett sätt att ta upp det och säga vad det är. Men ja, vad som har hänt bakåt i tiden, det känns som, det är mindre relevant. Man lär sig från historia och det är nyttigt med historia, men det är inte det som är framtiden. Framtiden är alltid annorlunda. Det rimmar, men det är inte samma. Så att jag tror inte man ska lägga så mycket vikt på dem, utan man måste bilda sin uppfattning och därav verkligen tro på den, och alla får ju tro på sin syn, och det är inget fel om någon tror något annat.
Det är svårt också att bilda sig sin egen uppfattning, man försöker förstå saker och sen så läser man de här artiklarna som många läser då.
Mm.
Då kan det ju vara så att man inte lär sig någonting.
Ja. Men jag tänker, jag vill gå vidare där.
Ja, vi kan gå vidare. Liksom,
men tänka själv, tror jag. Inte bara läsa och ta det allt som sanning.
Nej, och problemet som vi också kommer ta upp som en läsarfråga, det är att guld är väldigt polariserat. Det är folk är väldigt anti eller väldigt för.
Ja,
det är det som också gör det problematiskt.
Mm.
Men om du skulle säga kort, Erik. Vi har varit inne på det här med lån som ett inflationsskydd. Varför tycker du inte aktier är ett bra alternativ?
Har jag sagt det?
Nej.
Jag tror aktier är, jag sa ju 50% aktier, 50% guld.
Okay.
Eller? Jag tror att aktier.
Varför inte 100% aktier? För det är väl liksom det som många andra sitter med.
Ja, jag är jätterädd för börsen, just att den är så högt värderad, alltså bolagen. Alltså allt jag ser på börsen är obehagligt. Den enda jag tror att den går upp, det är för att det skapas mer krediter, men det bygger inte på någon fundamental. Så att jag tycker det är scary, om jag får säga på engelska.
Absolut.
Men det är lite obehagligt, att, och särskilt om vi ser vissa bolag då.
Mm. Mm. Tesla.
Ja. Och många andra bolag också.
Många bolag med. Jag vet inte vilka, men...
Några, de har blivit så stor del av börsen. Alltså stor del... Alltså vi pratar ju nästan som att de blir större än länder, att de blir en världsmakt. Alltså det är väldigt lite obehagligt stora en del.
Mm. Och kort tips, realräntefonder.
På vad?
Inflation linked...
Ja, man kan ju äga dem, men jag tror...
Inflationsskydd, det vi pratar om.
Ja. Jag känner att... Jag börjar känna så här, att jag tycker det är kul när man har saker som man tycker om i sin portfölj, som är lite roligt att ha med i sin portfölj, som är lite spännande att ha med i sin portfölj, så att man skapar ett intresse runt det, och att man inte bara har tråkiga stenar som ligger också. Liksom, stenar, nu menar jag inte guld som sten, utan nu menar jag tråkiga obligationer som inte ger någonting. Alltså, jag tycker inte det är spännande på något sätt. Så att jag är...
Men det där tänker jag också, det var en sån fråga som du också, som jag vet att du brinner för. Det, som var så här, så, hur mycket intresse och kunskap behöver jag eller vill jag ha som sparare?
Mm.
Vad tänker du?
Nej, men jag tror... alltså det är, på ett sätt ska man egentligen inte, som jag menar, nu har jag ju fonder och jag tycker ju kul när man investerar i fonden. Och, men om man börjar i grunden så ska ju en investerare köpa aktier för att liksom få en relation till sin investering och veta, eller tycka om sin investering på något sätt. Och sen kommer ju fonder och det är lite lättare kanske att köpa fonder som agerar utomlands och så vidare. Så att fonder är okej, men börjar man släppa allting liksom till någon annan som gör allt.
Alltså, så tycker jag att det är jättebra idé. Men jag vet att du inte gillar det.
Det kan ju vara smidigt, men risken är att liksom, om jag inte tänker på det jag har investerat i eller har någon relation till det, utan det är alltid någon annan som gör allting.
Ja.
Då kommer jag inte, alltså efter 10 år så kommer jag inte ha någon kunskap om det. Jag kommer inte ha någon känsla för det, utan jag är bara i händerna.
Ja.
Och jag tror som ni gör egentligen har gjort med Rika tillsammans är ju att ni ändå sprider kunskap om ekonomi. Och då är det liksom, då tycker jag att man inte ska tappa den, utan man ska tvärtom vara lite engagerad i sitt sparande. Mm. Och inte, man kan ju överlåta en viss del.
Mm.
Men jag tror det är viktigt att man har i alla fall också en del där man, där man får, när man liksom skapar egen kunskap.
Mm. Nej, men absolut.
Det gör vi i Lekinken.
Det gör vi i Lekinken.
Nej, men jag tror att den blir viktig. Alltså om man till exempel har kommit... Det här med robotförvaltning och låta någon annan, och det går ju att motivera varför det är jättebra och så vidare och fattar alltid rätt beslut. Även om det kan bli intressant hur de ska reagera i en riktig börskrasch som inte går upp igen, men det är en annan fråga. Det är jag inte nyfiken på faktiskt. Vad det står i deras regelverk, hur de agerar. Men,
det låter som en bra fråga till fondrobotarna.
Ja, men jag tror det att om man köper att man, okej, jag har en fondrobot för att det finns argument för det och jag känner mig bekväm med det, då tror jag att den här lekhinken ni pratar om, utan att, jag ska inte lägga mig i det, men jag tror att den kanske ska bli en liten, kanske en större del, alltså att den blir mer, alltså att den blir mer spännande för att det blir komplement. För tror jag att släpper man allt till en robot där,
men
då, efter 10 år har man liksom ingen, ingen kunskap, inget intresse för ekonomi, och det är ändå det.
Men måste man ha det?
Jag tror att det är det som
man
är,
inte har det från början, men man vill bara spara pengar. Och
nej, men alltså liksom det som är viktigt att ha, det är som om sin hälsa, måste ha kunskap om den eller hur kroppen fungerar. Och man kan inte bara få det, det kommer inte bara gratis. Alltså man har så stor nytta av att ha kunskap om ekonomi. Och även om det inte är kul, men det är väldigt värdefull kunskap. Och det är egentligen att sprida information runt ekonomi. Det är ju väldigt viktigt.
Ja. Mm. Men jag håller med. Alltså för mig, jag har faktiskt 2 reflektioner. Det har inte ens vi pratat om, det är ett kommande avsnitt. Men att jag tycker så här, basen, så här, detta är min tro. Alltså med allt det där. Men att ha basen i en fondrobot som man kompletterar med guld. För fondrobotarna tar ju inte in guld. Mm. Och sen det intressanta vad jag har upptäckt är att om man har sen sin bas och man räknar att detta räcker, då kan ju sen lekhinken faktiskt växa obehindrat. Man vet alltid så här, nej, men jag har alltid basen där. Och då kan man liksom utöka lekhinken.
Men det är så vi har tänkt väl?
Ja, eller? Men vi kommer göra ett nytt avsnitt om lekhinken.
Mm. Men hur gör de där som du väljer en 1% aktier? Eller
ja, precis, aktier. Jag väljer en fördelning. I fondrobotar?
70-30.
Ja, till exempel. Ja.
Och vad gör den när det går ner?
Ja, den fortsätter. De ombalanserar för att hålla 70-30.
Den köper mer aktier? Om börsen går ner?
Ja.
För ränta?
Ja, för att hålla fördelningen konstant. Så den ombalanserar.
Ja. Och hur ofta?
Om vi tar då lysat intervall på 3%.
Som det, men nu gör de det varje dag eller varje vecka?
Varje vecka. Varje avvikelse om 2 eller 3%.
Och då kan det vara ofta
I rörelsen. Så att om du har 70-30 som inställning, sen minskar det till 60-67. 33, då kommer den ombalansera till 70-30.
Och hur skulle det bli om börsen går ner 80%?
Ja, men då kommer den ju ha ombalanserat ner under tiden. Så att även efter nedgången på 80% kommer du ha 70-30.
Du du kommer att tappa väldigt mycket på slutet då. När du äger väldigt mycket i den brantaste nedgången.
Ja, det blir väl i följden.
Det beror på hur snabbt det går ner, va?
Nej, det beror inte. Nej, men den kommer att ombalansera. Den kommer göra samma. Så att innan kraschen har du 70-30. Efter kraschen har du 70-30. Men mindre pengar.
Ganska mycket mindre då.
Ganska mycket mindre pengar.
Än om du hade behållit. Hade du behållit 70-30 på vägen ner?
Ja, jo absolut. Men så kan man ju argumentera. Så blir det på samma sätt på vägen upp.
Ja, men hela resonemanget bygger på att det ser upp igen.
Ja, men med andra sidan så här, tror du på en marknad som inte kommer komma upp igen?
Jag tror att vi inte vet vilken marknad vi kommer se i framtiden.
Fast jag tänker, okej, detta var ju intressant. Jag skulle runda av här.
Du skulle runda av.
Det intressanta är att vi inte kan använda allt som har hänt innan till framtiden.
Tror du inte att aktiemarknaden kommer, alltså över tid, alltså så här, om vi tittar, nu är jag för 40, typ 39, så om 25 år när jag ska gå i pension, tror du inte att liksom aktiemarknaden har ökat? Jag tror inte den kommer öka 7% eller 10% historiskt, 10% om året som gjort historiskt, utan kanske 3-4%. Men jag tror ändå att jag kommer ha de här 25 åren 3-4% avkastning i årsgenomsnitt. Tror du inte det?
Jag tror att det kommer att gå upp om de trycker mycket pengar.
Och det kommer de ju göra. Jag vet inte heller vad vi är på väg.
Då får du prata klarspråk, ja. Erik.
om vi nu säger att de skulle... Alltså, det här skulle ju vara en negativt för ett guldpris som har gått upp jättemycket om de slutar trycka pengar.
Ja.
Och det är inte bara för börsen, så det är inte det. Men alltså, det finns ingen självklarhet. Alltså nu tror vi att de ska trycka pengar och det är de signalerna de gör att de ska göra, men man vet ju inte vem som sitter och bestämmer.
Men så här, tror du så här, alltså börsen faller med 80% och sen återhämtar den inte sig? Är det vi pratar om?
Jag tror att det kan hända scenarier som vi inte riktigt känner oss.
Okej, låt mig få må dåligt här nu då. Berätta, hur ser ett sånt här scenario liksom som
nej, men jag skulle vilja räkna på den där kalkylen, hur mycket man har kvar i en sån. Nere vid 80%.
Skit i fondrobotarna.
Det kan vi också göra.
Skit i fondrobotarna. Men säg så här. Jag har 100% aktier för att det ska bli enkelt att räkna. Vi förlorar 80% av dem. Jag bara hänger kvar i den här nedgången.
80% av värdet.
Av värdet. Så jag har 100 000 i aktier. Jag bara hänger kvar. Jag stoppar huvudet i sanden. Det går ner 80%. Det har gått ner 90% 1929. Så att det har hänt. Men tror du inte att vi kommer att se en återhämtning?
Nej, men jag tror att den kalkylen blir lurig just. Den blir enkel om man bara aktier.
Ja, men mixar man,
absolut. Det är då den blir lurig.
Ja, jag fattar att den blir lurig, men jag tänker att det är ett annat case. För att vad du säger, så här, men om inte marknaden går upp.
Ja,
hur mycket pengar har man kvar?
Ja, jag fattar det. Men tror du, så här, för det som jag där bara...
Här går den ner börsen 100 ner till minus 80. Då har man ju 20 kvar. Men hur mycket har man i den här 70-30 kvar?
Ja, men det kan vi göra ett räkneexempel på. Men tror du inte att den kommer gå upp sen då från de där 20 000 uppåt? För det är egentligen det du säger.
Ja, men det är det som är det intressanta i en sån stor nedgång. Alltså för att om 20 då ska bli 100.
Ja.
Hur mycket avkastning ska vi ha?
Ja, men då behöver du typ 900%.
Vi behöver jättemycket, men vi tror att det kommer gå upp någon gång i alla fall. Alltså om börsen aldrig mer ska återhämta sig så måste det ju bli så apokalyps.
Nej, men tror du? Nej, men det behöver bli Japan.
Det behöver
Japan
bli medeltiden.
Nej, men så här, Japan har inte återhämtat sig.
Har de inte det?
Nej, inte sedan 80-talet.
Men alltså det som är intressant är ju att du kan ha en väldigt lång fördröjning på det. Du kan ha en tidsperiod där rent statistiskt, ja, men det är klart det har alltid gått upp igen. Men jag tror... jag tror inte det är så enkelt att göra en automatisk modell som man vet kommer funka forever.
Nej, men det fattar jag. Men nu pratar du återigen om implementationen på fondrobot som vi kan diskutera för- och nackdelar.
Vad jag är med, det behöver inte vara en robot. Men...
Nej, men precis. Men så här, tror du så här, om 25 år eller om 20 år, tror vi att börsen kommer vara... tror du så att börsen som koncept skulle ta slut? Typ att som räntefonderna... För jag tror ändå på den här cykeln att det kommer att hämta sig. Vi vet inte hur världen kommer att se ut. Men att vi kommer att ha en positiv årsmedelavkastning på börsen över en 20-årsperiod. Det tror jag ju på, absolut.
Mm.
Jag vill ju vara positiv till börsen. Men det som jag skulle vilja se det är ju att det blir en börs med sunda företag. Ja. Alltså, idag har vi en börs med massa bolag som inte är sunda, och jag undrar hur det ska rensas ut att vi får en sund börs. För en sund börs tror jag på.
Mm.
Men vi har inte en sund, vi har inte
jag
en sund
börs. Jag tror inte det kommer hända.
Att?
Det kom, jag jo, tror inte men någon det, kom, men det kommer det, att det bli utrensat.
Men alltså, hade vi haft räntor och så vidare, så hade vi ju fått en mycket sundare börs om vi inte hade räddat bolag som borde försvinna. Jag tyckte det var någon som skrev, någon vetare här alldeles för några dagar sedan, som att vi kan inte rädda de gamla
dinosaurierna
skrev någon, eller de bolag som liksom har affärsidéer som inte håller, utan vi måste släppa fram friska företag, nya företag, alltså de som vill, alltså vårt skapande, vår innovation, alltså att de rätta bolagen kommer fram i, och då måste du ha en marknadsekonomi.
Mm.
Och tyvärr så lämnar vi marknadsekonomi till någon konstig mixekonomi som man inte vet vad det är.
Mm.
Och det tror jag är även för börsen någon gång en nackdel, att det inte är liksom, det är inte rena bolag man köper, utan man köper någonting.
Mm.
Som är halvräddat av någon.
Ja, men det är mycket ineffektivt.
Ja, det är inte riktigt samma, det är inte samma rena börs som det var, tycker jag.
Som det var när ungefär?
Nej, men alltså 10 år sedan eller 20 år sedan, alltså, då var börsen renare. Nu har den blivit, den är liksom lite sjukare och sjukare. Det är företeelserna inom och de bolagen som finns där. Det finns jättemånga jättefina bolag, jättebra bolag. Men det finns mycket annat skräp och konstiga saker, så att det är lite obehagligt, tycker jag.
Mm.
Just det här att det inte är en annars tror jag jättemycket på börsen eller bolag. Jag tror på människor, driver företag, skapar någonting för världen. Mm. Hela den grunden är väldigt
bra. Jag läste
bra.
Någonstans så här, jag gillar ju den, att inte tro på börsen, det är att inte tro på människors kreativitet utvecklingsförmåga. Men vi måste ge dem förutsättningar för att det ska få blomstra. Och inte liksom
och ta bort de gamla.
För jag tänkte när Apple kom och blev riktigt stora med sin smartphone och så, då var det ju väldigt bra för börsen, kan man tänka sig. Det var väldigt friskt, för det var massa bolag som levererade till Apple också. Alltså det var väl en jättestor teknikrevolution som skedde när vi fick smartphones.
Ja, vad är din poäng?
Men då tänker jag att det skulle kunna hända inom 10-15 år, att vi får en ny
teknologisk revolution.
Fast det är inte det som är problemet. Problemet.
Och det måste ju ändå avteckna sig i hur börsen beter sig.
Ja, men vi har ju fortfarande, nu är det jag menar, att vi har jättemånga bra bolag, många bra innovationer, och människan är duktig på att skapa, men det blandas med så mycket
konstigheter
från staten genom det här räddandet av att du behöver inte ha en sund. Alltså, kan du låna pengar gratis i ett företag, så behöver du inte ens ha en sund affärsmodell.
Nej.
Alltså, du får ju pengar
gratis. Då får du...
Och till exempel central, det som Erik säger, till exempel centralbankerna har ju börjat köpa obligationer, det vill säga att de har börjat låna ut pengar indirekt till företag.
Mm.
Och om du inte behöver ha disciplin med dina pengar, utan du kan slösa, då var det som till exempel Uber under en period. Åkte du taxi för 100 spänn, då betalade aktieägarna 89 av de 100 kronorna.
Mm.
Och då är det liksom,
det är inte så bra.
Nej. Nu vill jag avsluta.
Ja, vi får väl avsluta. Varför är det alltid intressantast på slutet?
Ja, men det är då man är igång. Men vi kommer återkomma. Vi har massor av frågor. Vi ska göra ett bonusavsnitt här med läsarfrågor. Men vet du vad? Jag har ju Tim Ferriss, gillar jag ju. Och du också, Caroline. Och han har några intervjufrågor som jag tycker är riktigt bra.
Mm.
Så jag har stulit de här rakt upp och ner. Så jag har inga anspråk för att de här frågorna är mina. Men jag gillar dem. Så vilket köp under 1 000 kronor har påverkat ditt liv mest positivt det senaste året?
Köp?
Vad har du köpt för som var billigare än 1 000 spänn? Som har varit så här, en höjdpunkt i ditt liv det senaste året? Det kan vara vad som helst.
En bok,
ja.
Fast ingen finansbok.
Nej, men berätta vilken bok. För det var nästa fråga, så här, vilka böcker?
Ja, men säg boken.
Jag älskar fantasyböcker.
Ja.
Ja, det är trevligt. Så vad är det för någon då?
Nu läser jag Game of Thrones-böckerna. Ja. Alltså böckerna.
Ja.
På andra boken nu. Så att,
ja.
Så att,
har det förändrat ditt liv?
Nej, det var inte det som var frågan. Frågan var vad som påverkat ditt liv positivt.
Påverkat mitt liv positivt.
Nej, men för mig är det positivt att dels så tycker jag Det är kul och jag tycker, och för mig är det också en bra koppla bort.
Mm.
Jag går in i den världen och så får jag lite, jag är någon annanstans än i finansvärlden.
Ja.
Och
det, men jag gillar böcker, jag också läser det. Böckerna.
Men jag läser inte så mycket finansböcker, det läser jag faktiskt mest på nätet saker.
Vilket råd skulle du ge en ny sparare? Kort, alltså så här, liksom viktigaste rådet. Eller råden.
Nej, det tror jag är ju att våga göra misstag, att våga investera. Inte i galna hävstångsprodukter, men alltså våga investera lite mer, våga lite mer där. Var nyfiken, lära sig.
Mm.
Men som sagt, alltså, nu pratar vi inte om att gå och köpa hävstångsprodukter. Mm. Det finns ju hävstångsprodukter på saker. Mm. Och där, min tanke är så här att man ska inte gå över hävstång gånger två, tycker jag. Och skulle man investera med mer hävstång som en del vill göra, mer än två.
Mer än sina egna pengar då?
Ja, gånger
att man lånar pengar.
Ja, eller man får hävstång. Alltså det går fort neråt då.
Mm.
Och då ska man göra det och vara professionell i det, då ska man gå ur alla positioner samma dag.
Mm.
Alltså om någon tror på att priset ska gå upp under dagen, så går de in med hävstång under dagen, men man ska ha alla pengar på kontot
över
natten. Då kan man gå in om man nu är ska in i den matchen. Ja. Det är inget jag rekommenderar, men sitt inte med hävstångsprodukter över natten.
Vilka tycker du är de sämsta råden du brukar höra eller se i finansbranschen? Som är så här, nej, jävla idiotråd.
Månadsspara.
Va?
Det blir det inga extra avsnitt här.
Berätta.
Nej, men det är väl... Alltså det är ju jättebra att månadsspara, men jag tror det är lite över...
Reklamerat.
Ja, lite så, för jag tycker det tar ifrån frågan om... själv gör jag hellre så att jag säger hur mycket pengar jag vill ha på mitt bankkonto.
Ja.
Och där har jag löjligt för mycket pengar, alltså, eftersom jag inte tycker om sådana pengar egentligen. Men jag har för mycket, för jag vill känna att jag har pengar som jag kan ta ut när som helst. Tror jag, att de går att ta ut när som helst. Men och sen blir det som blir över hamnar i min investeringslåda och sen så ser jag ju om den växer eller minskar beroende på mina utgifter, men jag skulle aldrig månadsspara.
Ja.
För så, att jag liksom det som blir över och det som inte blir över, det blir inte över, så att
Ja, det hade inte funkat för mig, kan jag säga.
Nej, och sen är du så här, you're a professional. Sen tänker jag
sen är jag lite, också lite, jag tycker pengar är, jag gillar ju när människor sparar eller investerar i mina fonder, men alltså, pengar är till för att användas.
Ja.
Och jag har ju varit med ganska många år, och av dem som har, du har ju en grupp som har svårt att spara pengar och göra pengar. Ja. Där blir det ju en sak. Sen har du de som är för duktiga på att spara, så de har så mycket pengar som de aldrig kommer använda.
Mm.
Och då var ju ganska stor del av det sparandet i onödan.
Mm.
Brukar jag raljera lite med. Alltså att men, vänta, det fanns inget syfte. Och så, så jag kan tycka att månadssparar man för hårt eller liksom inte, alltså, jag vet inte om det är den bästa. Det är ett sätt att spara, men att bara ha pengar sen, det tycker inte jag heller liksom är en filosofi. Alltså jag vill skapa och det blir pengar vid sidan om, men egentligen är det så att går jag bort med för mycket pengar på kontot, då har jag antingen jobbat i onödan eller liksom inte levt tillräckligt. Eller, alltså, jag tror man måste hitta en relation där, men sen, det är klart det beror på vem man pratar med, men jag tycker det används lite för schablonartat månadsspara, att liksom, ja, men du köper nedgångar och, alltså, och det är bra att du har och så vidare, men jag tycker det tappar lite relation till att vara nära pengarna och känna dem.
För det är egentligen det som du inte säger här, är ju att du gör ju kopplingen till att pengarna har ju ofta kommit från ett arbete.
Mm.
Och då har ju den timmen arbete varit i onödan. För den timmen kunde jag då varit med min familj eller med liksom i naturen eller jagat eller så. Och
ja,
det tycker jag är liksom...
En optimering av...
Ja, precis. Att du behöver inte ha med än de pengar du behöver. Mm. Liksom. Vilken fantastisk kontroversiell avslutning. Ja. Månadsplan, det är det sämsta det finansiella rådet. Jag tycker det är briljant. Mm. Och det är väl, liksom, det är väl Erik i ett nötskal. Liksom, ta inte saker för givet. Mm. Jag tänker så här, man kan läsa mer om dina fonder på din hemsida, AG Fonder. Och vi har gjort avsnitt och vi kommer göra de här, gärna även bonusavsnitten där vi kommer dyka ner i om fonderna. Men det är AUAG Silver Bullet och AUAG Precious Green. Mm. Så att häng gärna kvar till bonusavsnittet som kommer liksom i anslutning till det här. Så ett fantastiskt stort tack, Erik. Ja, tack. Jag tänker inte säga, hoppas du vill komma tillbaka eftersom vi kommer köra
ett... Vi ska bara ta paus och sen kommer vi tillbaka.
Vi ska bara ta paus och köra ett nytt avsnitt som kommer vara med läsarfrågor. Mm. Tack så mycket.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.